Ja, hejsan. Då tänkte jag tala några ord som jag kände att jag har fått på mitt hjärta inför den här söndagen. Tyvärr har jag inte min fru här idag, för hon är på västkusten och har semester och kopplar av med min lilla dotter. Men jag tänkte efter mötet åka och hälsa på dem. Det jag tänkte tala om idag, det är vapenrustningen. Att vi befinner oss här på jorden också i en strid, va? Det gäller att vara medveten om att vi har en motståndare och vara rustad för att kunna möta honom. Vi kan bland annat läsa i Lukas kapitel 4 och vers 5 där Jesus blir frestad av djävulen när han är ute i öknen. Då säger djävulen till honom där. Då förde djävulen honom upp på ett högt Djävulen har honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: rikets hela makt och härlighet vill jag ge dig. Till åt mig har det överlämnats och jag kan ge det åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Men då sade Jesus då: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Han ifrågasatte inte det djävulen sa här, att allt tillhörde honom. Och det är kanske inte så svårt att tänka sig tanken heller. Och det är många som har sagt det till mig också när man har vittnat, kanske varit ute och evangeliserat. Då säger de, ja men titta hur ond världen ser ut. Se hur mycket hemska saker som händer. Hur kan det finnas en god Gud? Men det är ju trots allt ett faktum att Adam och Eva överlämnade i och med att de åt av frukten herraväldet på den här jorden till djävulen. Men Gud har ju upprättat en upprättningsplan för att vi ska återta auktoriteten och för att vi ska kunna få en väg tillbaks till himlen. För han vill, om Gud då hade bestämt sig att okej, nu har Adam och Eva gjort fel. Om han skulle vara tvungen att döda djävulen då hade han varit tvungen att döda oss också. Men han älskade människan så mycket som han hade skapat, så att han bestämde sig för att jag ska göra en plan för att få människan tillbaks igen. Och i Johannes, en av Jesu lärjungar, i Johannes kapitel 1 och 5, vers 19, där står också: vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i en ondes våld. Det här kanske låter väldigt bekymmersamt och dystert och mörkt nu då. Men det är bara för att liksom belysa det, att vi befinner oss i en strid. Och djävulen, han vill att vi hela tiden ska förlora. Han fortsätter att försöka pusha på för att få med sig så många människor som möjligt han till sitt i sitt nederlag som han har råkat ut för. Men låt oss vara människor som är salt och ljus. Jesus talar om i bergspredikaren i Matteus kapitel 5, där har vi bergspredikaren, att vi ska vara jordens salt och världens ljus. Och det står i Matteus kapitel 5 och vers 13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då kunna göra det salt igen? Då duger det inte till något annat än kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan väl en stad döljas som ligger på berget? Eller tänder man ett ljus och ställer det under skeppan? Nej, det gör man inte. Man ställer det på ljushållaren så att det lyser för hela. Lyser för alla i huset. Och låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar eder fader i himlen. Så låt oss verkligen få vara ljus. Låt oss få vara salt i den här världen som sältar och som sprider Guds härlighet. Vi ska vara Guds sändebud här på jorden. Och i och med att vi har blivit återlösta av Jesus Kristus och blivit frälsta, så är det vi som får fungera som ambassadörer här på jorden. Och leva för Jesus och sprida hans härlighet här på jorden. För att Gud ska kunna få återta den makt och auktoritet som han har. När vi börjar resa oss upp som församling och som kristna, så kan vi påverka vårt samhälle och de människor som är omkring oss. Så att de onda gärningar som bedrivs och händer omkring oss kan minska i sin kraft och auktoritet. Men låt oss vara människor då som sätter på oss Guds vapenrustning. Paulus pratar faktiskt om det ganska mycket. Han nämner också i Romarbrevet, där säger han, där kallar han vapenrustningen i kapitel 1 och vers 12. Då säger han så här: natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och kläda oss i ljusets vapenrustning. Där talar han också om en vapenrustning som vi ska sätta på oss. Och den talar han om mycket. Och han beskriver den ännu närmare i Efeserbrevet kapitel 6. Men det är alltså en ljusets vapenrustning. När jag tänker på ljuset, då tänker jag på någonting som, när du går in i ett mörkt rum eller när det är mörkt ute och du tänder en lampa, då blir det ljus där inne. Jag har aldrig varit med om inte lampan är trasig, att det inte har blivit ljust. Men när du tänder lampan i ett mörkt rum, då vinner ljuset. Då måste mörkret skingra sig. Den vapenrustning vi har på oss, det är ljus i den. Och där vi går fram i mörkret, då vinner alltid ljuset. När vi lyser, då måste mörkret skingras. Mörkret har aldrig klarat av att stå, vara kvar när en lampa är tänd. Och det är härligt att tänka på det. För jag menar, vi har på oss och vi har något med oss som är starkare än mörkret. Och då tänkte jag läsa det här som står just om vapenrustningen i Efesierbrevet kapitel 6. Och vers 10 börjar jag. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar, väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Och sedan ni fullgjort allt, stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld, med vilket ni kan utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Alla brinnande pilar. Och tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och gör detta under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Det är det här stället jag utgår ifrån nu. Paulus, han var ju känd i Guds ord. Han läste, men den bibel han hade var ju Gamla testamentet. Så han hade ju hämtat lite av sin inspiration när det gällde just att tala om det här från bibeln. Och när jag nu talar så talar jag också utifrån bibeln. Och det är min inspirationskälla och det är vårat rättesnöre. Så man kan se att Paulus hade också läst det som står i Jesaja 59. Och vi kan börja i vers 16 kanske. Eller vi börjar i vers 15. Detta såg Herren och det misshagade honom. Jag kommer in i ett sammanhang här. Att ingen rättvisa fanns. Och han såg att ingen trädde fram. Och han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdigheten som i ett pansar. Och han satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Och han klädde sig i hämndens dräkt som en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Här pratar Gud också profetiskt i Jesaja om hur han ikläder sig en vapenrustning. Så att det var inspirationskällan för Paulus. Han läste Bibeln, han såg det här och det blev levande för honom. Och han har överfört det i nya testamentlig skrift. Så låt oss verkligen ikläda oss den här. Låt oss verkligen, och jag tänkte titta lite på delarna i vapenrustningen. Låt oss spänna fast sanningens bälte kring våra höfter. Ni kanske har hört den här bilden förut, men de romerska soldaterna, de hade ofta saker som kanske hängde ner lite grann över benen. Och det kunde vara lite störande när man rörde sig framåt. Så därför så spände man upp det i ett bälte så att inte det skulle slänga och fara kring benen. Så att man kunde röra sig fritt och liksom ta sig fram på ett bra sätt. Den här, det här kan man också belysa kanske på ett sätt som att vi liksom inte ska fara fram och tillbaks i villfarelser i läran, utan att vi ska liksom stå fast i den sanning som Jesus har givit oss och inte fara. Paulus säger i Efesierbrevet 4:14: vi ska då inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. Utan vi ska kunna få stå fasta i Guds ord och vara stå fasta i sanningen och inte fara fram och tillbaka, utan hålla oss på vägen. Då går vi starka framåt. Och vi har ingenting som är vi har inga saker som hänger och slänger kring oss, utan vi slänger det ifrån oss och vi binder upp alla lögn och alla dumheter som vi kan få för oss, och liksom spänner fast allting hårt och bestämmer oss att vi ska leva i sanning. Jesus, han säger så här också när Pontius Pilatus talar till honom. Ja, då han säger så här i Johannes kapitel 18 och vers 37. Då sa Pilatus: du är alltså en kung. Jesus svarade: du säger själv att jag är en kung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Jesus säger: för att vittna om sanningen är jag född. Jesus var sanningen. Han vittnade om sanningen. Han höll sig till sanningen som är Guds ord. Pilatus frågade honom också: vad är sanningen? Men sen var Jesus tyst. Sanningen är ju det Jesus har talat. Han hade talat mycket redan innan. Så det är bara, om vi vill veta vad sanningen är, så är det bara att lyssna till den text som är nedskriven av lärjungarna, som Jesus, av det som är tillvarataget av Jesu ord. Så låt oss hålla oss fast vid sanningen. Och sen så ska vi också ikläda oss rättfärdighetens pansar. Det är en fantastisk gåva som jag har fått av Gud. Att genom Jesus Kristus och hans blod som utgöds, att vi får leva i rättfärdighet. Det är en gåva som jag har fått av nåd. Att vi får komma till honom och få komma till korset. Få be om förlåtelse för det vi gör och verkligen få leva i rättfärdighet av nåd. Och det får täcka några av de mest vitala delarna av vår kropp, som är verkligen viktigt att beskydda vårt hjärta. Att låta verkligen rättfärdigheten, att bevara vårt hjärta rent och rättfärdigt. Att inte fara iväg i saker, utan verkligen komma till honom hela tiden. Be om förlåtelse och liksom motta gåvan av rättfärdighet. Och då när Gud ser på oss, då ser han inte på oss som man kanske gjorde tidigare då att i gamla testamentet, att han bara överskylde synden. I gamla testamentet var det så att han offrade ett djur som var rätt och rättfärdigt. Och det här djuret då fick symbolisera under ett års tid att människorna då fick liksom var rättfärdiga. Att inte Gud skulle straffa eller döma dem för sina synder. Men när Jesus gjorde det, då gjorde han det inte bara för att det skulle räcka ett år. Och det behövdes en ny högtid igen nästa år. Utan han gjorde det en gång för alla. För att vi verkligen skulle kunna få leva i rättfärdighet. Och verkligen våra synder för en gång för alla skulle verkligen få utplånas. Och det är så härligt att få leva i den. Och ha det i sitt hjärta. Och bevara det i sitt hjärta, att man har det. Då beskyddar vi vårt hjärta. Låt oss vara iklädda det och tänka på det. Och bevara det. Det står också här att sätta och sätt skor på era fötter. Är den beredskap som fridens evangelium ger. Och i 1917 står det en bredvillighetens skor. Jag tycker också om det ordet. För bredvillighet, det handlar om både vara beredd och villig. Låt oss vara såna. Att vi både är beredda och villiga att röra oss framåt. Att vi liksom är lyssnande uppåt. Att vi liksom låter våra tentakler ändå vara lyssnande uppåt. Och vilja till att lyssna till Guds röst. Och också vilja att lyda hans röst. Då befinner vi oss i ett läge där Gud kan verka genom våra liv. Och påverka de människor som är omkring oss. Och påverka de människor som är omkring oss. Och den värld som vi befinner oss i. De arbeten vi har och i de, eller i de situationer som vi är i, på de ställen där vi går och handlar mat, och där vi är, så kan vi vara beredda och villiga, som fridens, och så står det, som fridens evangelium ger. Tag dessutom på er trons sköld. Trons sköld. Den sköld som utsläcker alla. Med den kan ni utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Det är skönt att veta att liksom, han säger inte några av de brinnande pilarna, utan han säger alla. När vi reser upp våran sköld, och den typ av sköld som romarna hade, det var ju liksom inte bara en sköld som täckte armen så här lite grann. Utan de hade ofta heltäckande sköldar som täckte precis hela kroppen. Så de kunde böja sig under och skydda sig mot de här pilregnen som kom med brinnande pilar. Och som var väldigt förödande och var fruktansvärt hemskt att bli träffad av. Men låt oss gömma oss bakom den skölden. Tron på Jesus Kristus. Och den tro vi pratar om här är inte, man brukar höra det skämtet ibland. Tro kan man göra i kyrkan, här vet vi. Men jag menar, den tro som vi har är inte bara en tro liksom att jag tror att Gud finns. Jag tror att det här kanske går bra. Vi får se, det kanske inte gör det, men den tro vi har är en övertygelse om ting som vi inte kan se. Det är en övertygelse, vi vet. Vi vet att det är så här. Vi använder inte ordet tro i den bemärkelse som att kanske Gud finns. Ja, jag tror i alla fall det. Nej, jag vet att han finns. Och det är liksom en verklighet för mig. Och det är en verklighet för oss att han finns. Det är inte bara något som det ordet tro ska få vara ett ord i våra liv som verkligen är en sköld. Som vi står bakom och verkligen tror och står för. När det stormar och när pilarna kommer farande. Då ska vi inte liksom böja oss eller vackla oss. För tror vi verkligen det? Om man tror att det går att sitta på den där stolen, då sätter man sig på den. Men om man inte tror att den här pallen liksom nej, den här kommer det inte att hålla. Jag kommer att rasa ner här nu om jag sätter mig på den. Då vill man ju inte gärna sitta på den. Eller om du går fram till ett stängsel och så är det väldigt, alltså, det är väldigt långt ner här, va? Inte vågar jag luta mig mot det här stängslet om det är 20-30 meter ner här. Men om jag tror att det här stängslet kommer att hålla, då vågar jag ju luta mig mot det. Jag tror på det. Jag vet att det här kommer att hålla. Låt oss ha den tron. Då kommer den att bära oss och då kommer den vara en sköld för oss när de brinnande pilarna kommer farande. Halleluja. Sen så ska jag prata om trons sköld. Men den kan vi utsläcka alla brinnande pilar. Det finns ingenting som vi inte kan släcka med den. Ta emot frälsningens hjälm. Låt den här hjälmen som är frälsningen verkligen tryckas ner hårt över våra huvuden. När det gäller våra sinnen så är det ett stridsfält för djävulen. Han vill alltid bombardera våra sinnen med misstro. Alltså att vi känner att vi inte kommer att klara det, eller att vi mår dåligt. Han vill knäcka oss här, va? Om vi nu skulle gå in i en strid. När man läser det här i Efesierbrevet 6:12. Då står det. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Det ordet strid som används här, det använde man också i grekiskan på den tiden. När man gick in i en ring och skulle brottades mot någon, mot en motståndare så att säga. Eller skulle gå in och boxas mot en motståndare. Eller man var i en kampsituation i en boxningsring så att säga. Om vi nu går in i den ringen och befinner oss mentalt jättelångt nere och inte alls är förberedda, kommer dit liksom kanske då ett gladiatorspel nästan då kommer vi dit liksom i nattkläderna med nattmössan och liksom inte helt överhuvudtaget beredda, inlufsande där, och där kommer han emot oss, våran motståndare, och han har på sig vapenrustningen, han har på sig svärd och han har en full mundering, och vi står i nattkläderna med nattmössa på oss och inte alls vet vad det handlar om. Då kommer det ju inte alls att gå bra. Och då mentalt så känner vi att, ja, men här ligger jag i underläge. Låt inte det knäcka oss, va? Vi kan ju se hur illa det gick. Vi kan se hur illa det gick exempelvis då för Israels folk när de skulle inta det förlovade landet. Gud hade talat till dem under en längre tid. Det var en ganska lätt vandring genom öknen egentligen för att komma fram till det förlovade landet. Fast de gick en liten omväg. De gick via Sinais berg där Gud talade till dem och de fick ännu mer uppenbarelse om vad de skulle göra. Och sen gick de upp dit och så var det dags att inta landet. Och det var ju 12 stammar. 12 av ledarna i stammarna gick in i det här förlovade landet och de började titta, se runt och se vad det var för folk de skulle, och vilket land det var. Det de kom tillbaka och sa, det var allt det Gud har sagt om det här landet stämmer. Det flyter av mjölk och honung och det är ett fantastiskt land. Men de här människorna som bor här, de är alldeles för stora för oss. Vi känner oss som gräshoppor. Det var vad 10 stycken sa. Men Kaleb och Josua sa något helt annat. De här är en munsbit för oss. Vi kommer att klara det här. Men de här fick ju med sig folket att mentalt förlora greppet om situationen. Och folket blev förtvivlade och sa att om vi ger oss in här så är det ett självmordsuppdrag. Vi kommer att dö allihopa. Och Gud blev ju väldigt ledsen för det här. Och så fick de gå 40 år till i öknen. Men sen finns det också ett annat fantastiskt lysande exempel på en berättelse i Bibeln. När det var en person som absolut bestämde sig för att behålla sitt sinne och sin frälsningens hjälm kvar på huvudet. Och det är David alltså. När han står och Goliat står och skriker över folkmassan och alla blir så rädda. Det är ingen som vågar gå ut och ta Goliat, va. Men David, han har bara bestämt sig. Jag har tagit lejon och jag har tagit björnar. Och vad är det här för någonting? Vem är det som står och gastar och skriker här? Här står vi inför Guds folk, va? Här står en man och skriker inför Guds heliga folk. Och tror att han ska skrämma oss på något vis, va? Och så till slut så vi vet ju hur det går. Hur David, fast den här mannen står och skriker, va? Så säger David helt andra saker emot honom, va? Han talar tro bara. Idag kommer jag att ge dig till fåglen, mat till fåglarna. Och så talar David istället, för att Gud är med mig, säger han liksom. Låt oss vara sådana som David. Låt oss vara människor som trycker ner frälsningens hjälm. Inte titta på alla omständigheter omkring oss. För då drar det ner oss. Det är väldigt tydligt också att se på, jag tycker Petrus, han är ju en fantastisk man. Bland Jesu lärjungar. Hur han liksom spontant bara hoppar ut på vattnet för att han ska ut till Jesus. Men så tappar han lite greppet. Han gick ju i alla fall trots allt ganska många steg på vattnet innan han började titta för mycket på vågorna. Och Jesus tog ju tag i honom och lyfte upp honom. Och han gick ju faktiskt tillbaka sen Jesus. Låt oss vara ändå sådana. Att vi liksom fäster våra blick och så har vi den fast där. För sen var det en helt annan sak i Petrus när han liksom reste sig upp efter att bli fylld av den heliga ande i början av apostlagärningen. Han står och predikar och 3000 blir frälsta första dagen. Då var det ju en helt annat ljud i skällan. Då var det ingen som backade längre. Och hur människor blir frälsta och helade runt honom. Och hur han uppväcker döda. Och jag menar, När vi trycker ner frälsningens hjälm på våra huvuden och verkligen börjar leva och inte börjar titta för mycket på omständigheterna, då står vi starka och då kan vi vinna seger. Då kan vi vinna seger. Vi ska tala om Guds ord också. Frälsningens hjälm. Låt den verkligen vara nedtryckt av våra huvuden. Då lever vi starkt. När det gäller Guds ord så ska det också vara någonting som vi har i vår hand. Låt det verkligen vara någonting för det är verkligen någonting starkt, Guds ord. Och det är vårt offensiva vapen som vi har. Nu, än så länge har vi mest talat om defensiva vapen. Men frälsningens hjälm kan man väl nästan säga är som ett offensivt vapen. För det får oss att röra oss framåt. Och det skyddar oss så att vi inte backar. Men Guds ord. Det står också i Hebreerbrevet om att det är ett tveeggat svärd. Så att det skiljer det mellan själ och ande och märg och ben. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och jag började ju också i Lukas här och prata om det här med med djävulen och hur han talade till Jesus och han frestade honom i öknen. Och det känner ni ju väldigt väl till. Det var 3 frestelser han gav Jesus. Och i varje frestelse så avslutade Jesus med att säga ett Guds ord. Han tog Gamla testamentet och han läste upp det för djävulen. Och när han gjorde det så fick djävulen böja sig. När vi står upp och när djävulen frestar oss, så låt oss ta Guds ord, resa upp det och lyfta fram det. För det, då backar djävulen. Jag tycker det finns inget bättre. Som jag sa här i början också. Nu när vi liksom lever här på jorden ska vi vara salt och ljus här på jorden. Låt oss vara människor alltså, som har den inställningen och vet det. Att vi är liksom... Vi tillhör egentligen inte den här världen. Vi har blivit födda ut ur den här världen. Vi har blivit frälsta från den här världen. Och när vi går omkring här nu så går vi omkring med Guds auktoritet bakom oss. När en polis i Sverige går omkring här i Sverige och gör olika saker, då vet han att han har fått Sveriges befogenheter att göra det han gör. Han har Sveriges regering och riksdag och allting bakom sig. Så när polis går ut och ställer sig på gatan och stoppar en bil och reser upp handen, och det får vara en långtrad eller vad som helst, då vet de att de måste stanna. För den här mannen, han har auktoritet. Då börjar jag bråka med honom, då får jag hela Sveriges vapenmakt, och då får jag Sverige emot mig, så att säga. Låt oss vara, och nu förstår ni var jag vill hamna någonstans. För när vi reser upp vår hand och säger stopp djävulen, nu får det räcka, då har vi himlen bakom oss. Då har vi hela himlen bakom oss. Djävulen vet att, jag menar, jag ser kanske inte så märkvärdig ut. Du kanske inte ser så märkvärdig. Ingen av oss kanske ser så fruktansvärt märkvärdig ut. Men i och med att vi ikläder denna vapenrustning, har fått denna gåva av rättfärdighet, och det bara skiner om oss, för att vi har hela himlen bakom oss som genomlyser oss och som står bakom oss i det vi gör, för att vi går i sanningen, då kan djävulen inte stoppa oss. För han vet att börjar han bråka med oss, då får han hela himlens härskar över sig. Och med den inställningen behöver vi inte vara rädda. Utan då kan vi vara frimodiga och använda Guds ord och resa oss upp och stå starka. Och då kan vi faktiskt påverka en stad. Ja, hur härligt är det inte liksom, det behövs egentligen inte så många kristna för att förvandla en stad. Som verkligen lägger ner sina knän och böjer sina knän och går in i strid. För Jesus säger, och då börjar vi närma oss den sista punkten här som jag har, och som är den sista punkten i vapenrustningen. Och det är, gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Låt oss vara människor som är stridare, som är bönemänniskor, som låter bönen vara en del utav våra liv. Att vi verkligen står, och där vi verkligen med den medvetenheten också att vi har himmelen bakom oss i det vi gör. Och när vi ber, då vet vi också att vi påverkar. Visst, vi kan verka obetydliga, men Jesus tycker också om att liksom belysa det här med bön. För han vill att vi ska vara bedjare. Och i Lukas kapitel 18, då pratar han om änkan och domaren i vers 1. Då säger Jesus så här: Jesus berättar för dem en liknelse för att visa att de alltid borde bedja utan att tröttna. Han vill det. Jesus vill att vi alltid ska bedja utan att tröttna. I en stad fanns det en domare, säger han, som vakade. Varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som en gång kom till honom och sade: ge mig rätt inför min motpart. Till en del ville han inte. Men sedan sade han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, så ska jag ge den här änkan rätt. Därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sade: hör vad den orättfärdiga domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, så ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till den. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen komma när han kommer finna en sådan tro på jorden? Låt oss ha en sådan tro. Låt Jesus finna en sådan tro även hos oss. Att vi inte ger oss utan att vi håller ut i tro. Och att vi håller ut i bön. Att vi inte ger oss för vi kommer att få rätt. Om till och med en orättfärdig man till och med kan få en orättfärdig människa att göra något rättfärdigt genom att inte ge upp, hur ska vi då inte kunna få Gud som lyssnar till våra röst att göra någonting gott, som vill göra någonting gott? När vi men det behövs att vi som kristna, att vi som kristna börjar bedja och kämpa och slå igenom för att Guds kraft ska kunna bryta ut. För Gud behöver våra händer, han behöver våra fötter här på jorden för att kunna utbreda sitt rike. Och han behöver att vi kämpar på här. För det är vi nu som har fått tillbaks makten genom att vi har blivit frälsta här på jorden. Och det är vi som måste sprida Guds härlighet. Det är vi som måste vara saltet. Om det inte var vi som behövde göra någonting, då hade redan Gud gjort allting. Och då hade vi levt i ett paradis. Låt oss vara sådana bönemänniskor. Paulus pratar om det ofta. Alltså. Han säger det också i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och 17. Att be oavbrutet. Och han säger också i första Korinthierbrevet 14. Jag tackar min Gud att jag talar i tungor mer än ni alla. Men samtidigt så betonar han. Men i församling vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd. För att undervisa andra än tusen ord i tungomål. Men han är i sitt tysta och när han är hemma så brukar Paulus tala mer i tungor än någon annan. Låt oss tala i tungor. Tala är också en fantastisk sätt att bedja på. Och Paulus beskriver också i Romarbrevet när han säger att anden själv ber för oss med suckar utan ord. Ty vi vet inte vad vi bör bedja, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han hjälper oss, va? Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så låt det också vara. Det är också ett sätt om man inte vet alltid vad man ska säga. Så den gåva vi har fått med tungotalet och andedopet. Låt den få strömma i våra liv. För det ger oss kraft. Det ger oss styrka. Och det var någonting som också gav Paulus kraft. Och gav honom styrka. Så det gjorde att han också levde i bön. Låt oss sätta på oss den här vapenrustningen. Och låt oss verkligen leva i det här. Så att vi blir ljus. Så låt oss få vara ljus i den här världen som lyser upp i de mörka rummen. Och förändrar omkring oss. Det jag tänkte prata om. Det var det. Amen.